Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. C More sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?
God morgon! Hjärtligt välkomna ska det vara till just fotbollsmorgon. Den här morgonen tillsammans med David Fjäll, Per från Branten ner mot Fryken och Julia som är från Forsen med namn Fränd, borde du vara, va?
Ja, just det.
Exakt. Var kommer det där efternamnet ifrån
egentligen? Det är ju en liten typ by, Dalslång, Edon, det är sån här skit.
Alltså i Dalsland?
Ja, men åt helvete, ja, på den sidan Sverige.
Är inte det Sveriges tröttaste landskap?
Ja, men det är faktiskt det.
Visst är det?
Ja, det är lite pinsamt.
Ja. Och då säger, har vi ändå en värmlänning med vid oss.
Men, när man åker liksom regionaltåget från Karlstad till Göteborg och genom Dalsland. Mm. Det var den största orten, är det Mellerud? Om man inte räknar med Åmål. För det är Åmål är en del av Värmlands landskap. Nej,
du kollar på fel person.
Så att, är inte det Dalsland? Jo, men det är Dalsland. Åmål är ju Dalsland 100%. Ja, inte Värmland.
Ja, men inte län.
Ja, det kan vara Värmlands län, kan det säkert vara.
Ja, Värmlands län.
Mm-hmm. Ja. Värmlands län.
Var är du själv ifrån, David Fjäll? Förutom...
Du, jag är från Sveriges vagga, höll jag på att säga, eller uppvuxen. Men jag tror inte det du frågar om, utan jag är från mänsklighetens vagga. Abessinien.
Förlåt?
Ja, du ser, det får du googla.
Hittepånamn.
Nej. Vad är Abessinien för något?
Vi
har väl det lite senare i programmet, tror jag, den punkten.
Ja. Nej, men det är ju innan Eritrea och Etiopien splittades upp, så var det ju ett land som hette Abessinien.
Mm-hmm.
Men jag är eritrean.
Okay.
Så att det är därifrån. Annars i Sverige så är jag ju från det viktigaste landskapet och hela Sveriges vagga, alltså Uppland.
Mm. Mm.
Det är ju den liksom delen av Sverige som är lokomotivet. Mm. Har ju alltid varit det. Prata rikssvenska. Det är här alla viktiga beslut tas.
Det kan jag köpa mer rikssvenskan faktiskt. Tackar. Vi har haft den diskussionen förut. Men med Uppland kan jag köpa den.
Ja, och att, ja tack. Mm. Tack, vad bra. Du, kul att du är här, Julia.
Kul att vara här.
Österrike har ju vi i vår EM-kvalgrupp.
Mm.
Vet du om det?
Nej!
Ja.
Gud vad pirrigt.
Ja visst.
Mm. Ja.
Kan du då berätta för folk varför det pirrar till med Österrike just?
Nej, men jag är ju halv typ. Vad menar du?
Att, ja, men det var just det. Men det intressanta är ju det här hålls det på Österrike,
ja.
Sverige, Danmark. Alltså det är ju bara massa stökiga.
Du typ menar att det finns åsikter?
Nej. Jag menar inte att det finns något sånt, utan
det var vad jag tänkte.
Ja, det är många
stökigt förflutet.
Ja. All right, det är så. Nej, men det tänkte jag inte, utan bara mest att det är många
röda,
olika länder.
Ja, jo, alla länder är mina hemländer på något sätt.
Mm.
Det är många. Jag säger att jag är världsmedborgare.
Det tycker jag du gör bra.
Mm, tack.
Idag, apropå världsmedborgare och problem med världen, så får vi besök av Amnesty idag. Vad just tänker det. Ni om det?
Mys.
Ja, det ska bli mys.
Mm. Ja. Och vad tänker ni om att fotbollsmorgon byter kanal på YouTube efter nyår?
Ja, man har ju verkligen sett fram emot det.
Ja.
Hört om det länge, så att det har verkligen byggts upp en förväntan nu inför liksom det
bytet. Det kommer skaka till tuben, kan jag säga.
Ja.
Du, Musikhjälpen har ju godkänt vår bössa. Man måste typ få den godkänd, det är jättekonstigt. Aha, det är bara godkänna rubbet, så. Ja. Lägg upp och skicka in pengar.
Jag var lite tveksam.
Men skänk minst 50 spänn till vår bössa som vi har på Musikhjälpen, så har du chans att vinna ett pris, och det är att gästa valfritt program på Dobb TV, och gäller även fotbollsmorgon. Så att om du vill, så är chansen där att få sitta bredvid Julia Frändfors en...
Hur ligger vi till?
I vad?
Vad har ni
snackat om? Ja, vi är fortfarande på intro.
Vi jobbar med oss nu, om vi kan hoppa på det, eller ska vi hålla lite på?
Ja, men det...
Vad kul.
Johan?
Ja.
Igår. Det lilla lejonet. Ja, visst. Det funkar alldeles utmärkt. Titta, här har han ju fixat till håret. Han är nyrakad, ska vi säga. Han är väldigt noga med att gå till bra barberare.
Det finns mycket sånt där nere.
Plockade ögonbryn som inte jag har gjort på länge. Och framför allt, han noterat hur Johan Kitchikassan också har dammsugit Doa på den perfekta bakgrunden. För det ska ni veta, när han gör en stå uppa, det är inte bara att ställa upp en kamera och köra. Utan han inventerar städerna. Och den här stackars kamerakillen han har med sig, Marcus, han får åka taxi liksom runt städerna tills de hittar den perfekta platsen. Och då ställer han upp sina grejer. Och sen så säger han så här: japp, nej, men det här hittade jag helt spontant när jag var ute och gick, det är inga konstigheter. Men han är duktig på det han gör, ja, det, om jag ändå säger. Johan Kitchikaslan, god morgon på dig.
Jag är med nu alltså. Jag bara säger att jag ställde klockan här väldigt, klockan är visst 9:15, men alltså jag går fortfarande på Sverigetid, för att vi är tillbaks från de här matcherna vid typ 2:30 lokaltid. Så att när du säger så här, är han med nu? Ja, jag är med. Jag ställer klockan, jag är skittrött, men jag är med, jag är pigg. Nu kör vi.
Ja, och fint yttre denna morgon.
Tack så mycket.
Ja,
tack,
denna arla tack morgon, för det kan inte varken jag eller Julia jobba upp så här tidigt på morgonen. Hur är läget där nere med dig, Johan? Förutom den tidigare stunden.
Ja, nej, det är hemskt, men det är bra. Men det är så här konstigt, för att jag har varit här i en månad snart, och det är lång tid. Du har själv varit på fotbollsmästerskap, du vet ju hur det är. Det är väldigt konstigt, alltså man är i en märklig bubbla där man typ går på fotbollsmatcher varje dag, står och pratar om fotboll bara. Man kopplar bort övriga livet helt egentligen. Så att det känns som att jag lever i någon märklig fantasivärld. Addera hela plastiga Doa på det också, så gör det hela ännu sjukare. Jag har liksom svårt att se att det är vinter och misär hemma i Sverige med så här skyhöga elpriser och allting. Alltså jag kopplar bort det där helt. Mm. Jag tänker inte på det överhuvudtaget.
Under sändningen i halvtidspausen igår, vilket var väldigt märkligt, för då lägger Julia Framfors upp en story där du är helt chockad över vad fan var det som hände? För du satt och kollade på fotbolls-VM och sen helt plötsligt hör du Erdogan! Och du var så här, va? Vad är det som händer? Och så spelar du tillbaks det liksom. Och så liksom lägger du upp den liksom tweeten och så här, hör ni? Och tänkte så här, du måste ju ha skämtat med oss.
Jag tror att jag hade kanske dött och hamnat i helvete.
Och då var det så här, det är Erdogan. Hur var den för dig, Johan, att när du började förstå att du hade en spökröst över dig?
Alltså jag trodde ju det var ett skämt först. Jag var inne i så matchen. Ni hör mig nu.
Ja, nu hör jag.
Nej, ja, härligt. Nej, men jag trodde det var ett skämt först, på riktigt. Alltså jag märkte ju ingenting när jag stod där, och det här gick inte ut i SVT Play. Det här var bara i ång-TV det gick ut, och det är kul att Julia kollar ång-TV.
Men sluta med det, vi hör inget. Fortsätt, Johan.
Men det var, nej, jag blev alltså jag gick in på kvällssidan när jag fick länkar skickade till mig och ser min bild också, för att jag fattade inte hur de kopplade det till mig först. Jag bara, är det för att jag har turkiskt efternamn eller? Men sen läste jag artikeln och det var helt sjukt, och där var Julia citerad bland annat, och jag förstod att det här blev en stor snackis. Men jag hade ju ingen aning om vad som hade hänt. Det är ju supermärkligt, men samtidigt när man jobbar med tv förstår man ju också förklaringen. För att parallellt med fotbolls-VM så pågick politikbyrån, tror jag, på ettan eller tvåan. Och då är det ju en person som syntolkar. Men tajmingen är helt sjuk. Att jag står där och att av allt också så kommer Erdogan.
Ja, det är så roligt.
Så nu känns det ju som att det är...
Det är så bra. Och kanske inte så roligt för dig, tänker jag, som det var att följa Julia Framfors som blev helt chockad av att det bara dök upp när hon ligger hemma. Och det roliga är att hon också legat hemma och varit lite sjuk några dagar. De tror ju liksom att nu är, du vet, alla de här teorierna om 5G, coronaviruset, alltihopa, de bara blev besannade där. Så de tog ju till Instagram och så bara, Erdogan, du vet, nu är de här.
Obehaglig röst.
Ja, det var så jävla obehagligt.
Ja, det var det verkligen.
Det kändes som en del i våra NATO-förhandling.
Ja, det var verkligen.
Vi behövde kasta in sånt här nu lite då och då.
Vi kör via Kitchikaslan. Han förstår nog inte bättre. Men det roliga var ju att... eller så här, vi släpper det och tänker. Innan mästerskapet så var ju du nere och gjorde några väldigt bra reportage, som du alltid gör. Du åkte till Argentina. Och där nere var det ju Rosario som gällde och Lionel Messis hemstad. Nu när det går så pass bra och liksom det var ju någonstans anslaget till att åka ner dit, att han har sin sista chans att ta det här VM-guldet och liksom etablera sig på riktigt. Hur är det att följa Argentina och vara nära landslaget när så mycket ändå kretsar runt Messi? Men det är väl också en lite annorlunda Messi vi ser. Så att det är ju liksom, det måste vara någonting som skiljer mot vad du sett innan.
Ja, men verkligen. Alltså det är kul för att vi har ju sänt 5 Argentina-matcher under det här mästerskapet. Vi har haft det flytet på SVT att Argentinas matcher föll på oss. Nu har inte vi finalen visserligen. Men det har varit kul att följa den här resan.
Vi fick Argentina men ingen final. Ja, kör.
Shit happens. Ja. Nej, men det har varit kul att följa dem under den här resan. Också, som du nämner, att jag fick vara där i Rosario innan mästerskapet och fick ta del av hur kulturen är i hans hemstad, vad det betyder för dem, att jag liksom haft med mig det i bagaget. Men sen att ha sett hur laget har utvecklats under den här turneringen, för det började ju visserligen inte bra mot Saudiarabien, sen mötte de Mexiko, de mötte Polen i gruppspelet. Då började de vinna, men de imponerade inte särskilt mycket. Sen kommer slutspelet och vi ser hur Messi bara växer in i den här ledarrollen. Hur liksom han tar sig an det här laget och är den stora ledaren för dem. Och att de faktiskt utvecklas under turneringens gång till att nu ha nått final. Det har varit väldigt häftigt och vi har ju pratat supermycket om supporterna. Men det går inte att understryka nog, för det här mästerskapet har varit rätt kast när det kommer till läktarstämningen. Det är Argentina, det är Marocko, Brasilien var rätt bra. Men i övrigt har det ju varit rätt tråkigt på läktarna. Alltså det har ju varit så amerikaniserat med så här pyroshower, lasershower och allting. Så att det är så här, det är ju argentinarna som bjuder på den här genuina fotbollsstämningen. Och de flög ju in en massa argentinska fans efter premiären, det argentinska förbundet. Och det är klart att det har lyft det här laget, för att det är en helt otrolig stämning på de här matcherna.
Härligt, vad gäller för dig nu då? Du är en tredjeprismatch kvar, va?
Yes, härliga tredjeprismatchen. Jag har gjort en sån, så det ska bli intressant att se. Alltså jag hoppas ju på Marocko där, om jag får välja. För att jag tror att en sån match betyder mycket mer för dem än för Frankrike. Det ska bli intressant att se hur Kroatien går in också till dem. Jag menar, de har ett silver sedan 4 år sedan. Så att jag tror inte heller att ett brons betyder lika mycket för dem som det skulle göra för Marocko. Så man skulle vilja ta del av den läktarstämningen. Men vi får se. Jag har svårt att se att Marocko skräller mot Frankrike ikväll. Det känns som att det kommer vara lite som med Kroatien igår. Att liksom energin är slut nu. Men vem vet.
Ja, precis. Härligt. God morgon på dig och hälsa Olof Lund om du springer på honom. Att vi saknar honom. Det var länge sedan han dök upp.
Det ska jag göra. Det ryktas som gemensam middag med 4 imorgon. Så att, jag får göra det.
Kan gå precis hur som helst.
Ja,
härligt. Ja, har det gått, Johan? Tack så mycket.
Detsamma.
Hej. Hej.
Ska vi ta oss an lite grann då den matchen som var igår? Jag kan säga att inte bara PGA, kvartsfinalerna och kvaliteten på dem, utan även känner jag en besvikelse på Kroatien lite grann. Att det inte blev en bättre match. Att det inte blev en jämnare och tajtare semifinal.
Du är förvånad?
Lite faktiskt. Alltså att jag trodde att de skulle vara lite mer desperata.
Jag tycker det blir ganska tydligt efter Argentinas 3-0 mål så fortsatte argentinarna vara argentinare och fortsatte sparka ner kroaterna. Ja. Och de reagerar inte ens. Alltså så här, du ligger under med 3-0 i en VM-semifinal. Alltså sparka tillbaka.
Ja,
alltså, du har ju ingenting. Nej, liksom. Och det där laget är ju, det är ganska många där som inte kommer göra något mer VM. Liksom.
Nej. Är det inte tråkigt bara den tanken att det kan ha varit Modric sista VM-match? Är det det? Nej, han är ju 37 år och ser ut som han inte var 37.
Ja, han sa ju
inför... tycker 80.
Han,
kanske utseendemässigt
80. Han måste ju ha någon sjukdom.
Ja.
Han är orolig för.
Han sa ju inför förra VM att det var hans sista. Så...
Säger de, jag hörde att den gode Ronaldo hade gått ut igår och sagt att det här var inte mitt sista. Visst.
Ja, är det sant? Ja, för han kommer ju vara svinbra om 4 år.
Men han har ju fått ett kontrakt som gör att han minst i alla fall måste spela nästa EM.
Vem?
Eller Ronaldo. Alltså Han har ju 2,5. Alltså om det blir det här Al-Nassr, det är 2,5 år.
Du tänker så. För jag tänker så här, det är bara 1,5 år kvar, eller 18 månader eller nu är, tills nästa,
det är det ju fan,
till nästa EM. Mm. Och, då, och där känner jag nästan att Modric, för Modric kommer ju spela den här säsongen klart, och jag tror att han kan spela nästa säsong också.
Hur gammal är Modric?
37.
37.
Och då blir det att han kan spela EM åtminstone om de går hela vägen.
Precis, precis. Ja. Så vi får se någon där. Men vi kanske också ska hålla en liten tyst minut för Ivana Knöll.
Åh gud, vad skönt att slippa henne! Fy fan vad skönt.
Berätta, vem är det?
Ja, men hon är kroatiska supporten i liksom
Miss Bikini. World. Fan.
Ivana Knöll heter hon.
Knöll. Inte knull, du kan inte säga.
Jag sa ju knöll.
Jag tänker att det är dialekten. Ja, ja.
Vänta. Jag artikulerar för att det inte...
Jag sa ju knull. Jag sa ju det.
Jag sa ju knull.
Jag sa ju knull. Förlåt att jag avbröt, att jag blev så alldeles till med här.
All right. Men Ivana Knöll.
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 K-N-Ö-L-L. Killiga stämningen.
Ja. Men nej, det var du som drog om den killiga stämningen.
Jag vet.
Och sen så kastade du på mig. Som det är i Fotbollsmorgon så vet vi inte riktigt vart någonstans vi tar oss. Nej. Nu är det ju så att vi har varit i Doha, pratat med Johan Kücükaslan. Nu ska vi till någonstans mellan Stockholm och Göteborg. Därför att Robinson-deltagaren Valentino De Mina, han har gett sig ut på en löprunda. Och den är Stockholm-Göteborg. Och detta gör han till förmån för tryggare barndom för kids som flyr krig i samarbete med Musikhjälpen. Och jag vet inte, nu ser han ju mer och bättre tränad ut än vad jag minns honom när han och jag sprang in i varandra på Langkawi. Ja. Var det några fler kilo om första dagarna än vad det var sista dagen jag såg honom. Men han ser ut att vara i bra form. Och välkommen till Fotbollsmorgon, Valentino. Hur är läget med dig?
Ja, men stort tack. Det är bra. Vi känner oss starka. Jag sitter här med två grabbar från Elitstyrkans hemligheter också. De joinar mig på den här resan. Mm.
Men du, Valentino, först och främst, innan du får berätta någonting om det du håller på med. Hur är din relation till fotboll?
Jag är före detta fotbollsspelare. Jag har under hela min ungdom lirat i Brommapojkarna. Började på gamla goda tidernas BP All-Star. Tillsammans med Gudetti, Nabbe och company lirade jag med på den tiden.
All right, mäktigt. Då har han ju en berättigad plats i sammanhanget här. Så att det är inte bara för att han är en löpare helt enkelt. Men berätta nu, vad är det för idé du fick och vad är det ni håller på med?
Ska du köra, Marcus?
Idén förra året när jag och Max sprang mellan Stockholm och Norrköping för Musikhjälpens räkning då. Eller Max började springa, jag hakade på. Och så bestämde vi oss. Springer vi också, var det än är. Och i år är det i Göteborg. Så då var det bara att bege sig av från Stockholm till Göteborg. Så på söndag ska vi vara framme. Det är 505 kilometer vi ska springa totalt på de här 6 dygnen.
Jag visste att de här idioterna springer så här sjuka sträckor. Och då tänkte jag, nej vad fan, jag ska också göra en sån här grej. Så jag ringde till Max Pisano här och sa att du skulle ha... På 5 veckor kan du förbereda mig och slå tillbaka mig till min gamla toppform som jag hade i fotbollen så vi kan klara det här. Och då sa han ja. Och nu sitter vi här.
Och var är ni nu någonstans, sa ni?
Vi är i Eskilstuna och idag väntar...
2 maraton.
2 maraton. Vi ska till Örebro. 84 kilometer.
Ja, det är bra. Hur gör man för att stötta er insamling?
Insamlingen är ju till Musikhjälpen för alla barn som är på flykt runt om i världen. Så pengarna går ju oavkortat till Musikhjälpen. Så våran bössa heter vad då, Valle?
Run with Elevera. Hittar man enklast på i bion på Instagram. Valentino De Mina, Max Pisano eller...
Triatletbranten
här.
Men du, vad härligt och vad stort och vad bra gjort av dig, Valentino, och er andra två att göra det här. Jag tycker att det är lite galet. Inte så mycket egentligen sträckan. Jag kan köpa att man gör det. Utan det är mer att vara ute i det här jävla vädret. Det är ju helt sjukt. Så att där är det ju verkligen full respekt till er. framåt. Lycka till nu på fortsatta löpningen. Eskilstuna är ju en stad, där kan man hälsa på Sebastian Larsson för övrigt. Mm. Det hade jag gjort.
Just det.
Om jag var där. Mm. Och i Örebro hade jag sökt upp Mats Rubarts barndomshem, bara för att känna på det. Det är ju liksom det jag hade gjort på vägen ner till.
En svensk klassiker.
En svensk klassiker. Bara så här AIK-kopplingar hela vägen ner till Göteborg. Det är mitt tips. Ja.
Jag tror att det är viktigt som, det, som du säger, David, att man hittar någon motivation i kommande stad. Mm. Som den staden hade vi, ja, men vi ska käka en pasta på Moccadelle liksom. Och då hade man det i huvudet hela jävla vägen. Så överlevde jag gårdagen i alla fall.
Och de andra var så här, fan vad långsamt igår, vi är inte framme snart. Ja, men härligt. Valle och ni andra, lycka till. Och bra initiativ. Vi kommer följa er och se att ni kommer fram ordentligt. Messi.
Ja, låt oss. Mm. Låt oss.
Lionel.
Fan vad skönt det är. Att han nu bara kan glömma allt det snack om vem som är bäst någonsin.
Mm.
Ja. Jag är så oerhört irriterad på, och även när man hör liksom, till och med argentinare är liksom såhär, men nu är han uppe på samma nivå som Maradona. Alltså du kan inte få mig att tro att, jag såg inte jättemycket av Maradona i hans prime, men du kan inte få mig att tro att en Maradona som är bakfull och på avtändning är så här bra.
Jo, det är sjukt att han var i det.
Ja, man kan säga den toppen.
Men jag vill säga att det är det som är så konstigt med honom, att man vågar inte ens tänka på hur jäkla bra han har varit om han levt ett vanligt liv.
Mm.
Men nu var det någonting annat. Men betänk det här, han tar ju Napoli från ingenting till mästerskap och så vidare. Han tar Argentina till två raka finaler. Mm. Om Messi lyckas, VM-finalen ska jag säga. Mm. Om Messi lyckas göra det då 18, eller 14
och 22.
Så är det liksom, då är han ju uppe där. Men han måste ju ta segern också. Det är ju det som är grejen för att verkligen är. Men jag tror också med Maradona så är det ju att han är ju mer än en fotbollsspelare. Ja. Han är ju liksom har blivit en ikon. Han har blivit en liksom. Liksom en. Mm. Ja, men det är en kultur. Det är en kult runt honom på ett sätt som inte är runt Messi.
Man och känner tror, ingenting för Messi.
Nej, och noll. Det är det vi ser nu, tror jag, att hade varit bra för honom om han hade gjort genom hela sin karriär. Ja. Såg ni till exempel igår efter matchen när han bara står med det här leendet. Mm. Alltså vet han ser lycklig ut.
Ja.
Tidigare har han ju tidigare har han ju bara varit en robot. När han var som allra bäst var det så här, fast han är nästan ingen människa. Han springer och gör precis vad han vill och sen så inte direkt glad när han har gjort målen. Men nu känns det som att han börjar visa att han är en människa.
Exakt. Och det är det många sa efter att hans lilla utskällning av fot Weghorst.
Ja, det var underbart.
Nu liksom.
Där kände man.
Nu är du på samma nivå som Maradona. Mm. När du ber folk dra åt helvete. Mm. Liksom. Äntligen.
Det behövs.
Ja. Men jag tror också det som är Maradonas styrka. Det var ju att han alltid var. Han var ju bräcklig i offentlighetens ljus. Mm. Och att han var ärlig med liksom, hans fel och brister.
Sårbar.
Ja, på något sätt så gjorde att han. Man älskade honom så jäkla mycket. Och nästan liksom vid segrar så var det var ju så mycket känslomässigt så som kom ut. Medan Messi liksom...
Känslomässi?
Ja, Messi.
Det är därför jag är här.
Eller det är därför vi inte gör de flera gånger.
Tack för idag, hörni.
Ja, exakt. Vad kul att träffa henne.
Ja.
Nej, men det finns någonting med att Maradona just var det problembarnet som han var.
Exakt.
Som gjorde att han är
men det är verkligen. Men och där är vi inne lite på att vem är liksom största stjärnan och vem
ja, men det
är största
fotspelare.
Och det är en annan diskussion. Men att han är liksom bäst genom tiden nu är att säga, tar du det här mästerskapet och jämför med Maradonas 94-mästerskap liksom, så är väl hans motsvarighet i karriären. Så...
Jag skulle säga att om Messi kör ett till med tanke på hur Maradona levde. Du tänker att han åker dit för...
Du kan inte ge honom liksom brasklappar nu för hans knarkande, att han får ett till.
Nej, men jag menar att hur de var i karriären så var Maradona längre ner liksom i ett avslut, närmare ett avslut i känslan än vad Messi är, alltså fysiskt och allt sådär.
Absolut, absolut.
Han får ju trycka efedrin för att kunna spela det där mästerskapet.
Ja. Och det ligger ju till Messis favör, att han inte behöver göra det för att göra sitt.
Men det målet han gör mot Grekland är ju, om någon hade gjort det på det här mästerskapet så hade ju de ju skrikit sönder alla mikrofoner som finns i Qatar. Men med det sagt så är det klart att Messi är ju en bättre sätt hur han spelar sin fotboll. Men Maradona blev ju drabbad utan annan fysik. Alltså, de försökte ju verkligen sparka ner honom. Det var ju typ på gränsen till misshandel det de höll på med. De tacklingar han fick bakifrån, hur de regelrätt sparkade ner honom. Och att han lyckas på något sätt hålla balansen. Det är ju det som är så fascinerande. Och sen så underlaget var inte detsamma, men ändå så tycker han ha den bollkontrollen. Så att, det är så svårt att jämföra, tycker jag, spelare från olika generationer. Och i synnerhet den ena spelaren är Maradona. Ja. Men jag landar vid att kanske en bättre kvalitetsmässigt på kvalitetsmässigt högre nivå på Messi. Men jag vet fan om inte Maradona i en modern kontext, om han hade levt ett fotbollseskt liv, kanske hade varit en bättre fotbollsspelare. Nu är vi framme vid dagens och morgonens absolut mäktigaste programpunkt. Det blir nog, jag skulle säga att fotbollsmorgon pikar nu. Ja. Kanske när gästen kommer sen. Men utan gäst och bara vi tre så blir det inte bättre än så här. Det är ju nämligen så att Julia Främfors har under mästerskapet inte bara kollat på matcherna och liksom följt debatten runt liksom problematiken med värdlandet Qatar, utan hon har också gjort en helt annan grej. Hon har ju hårdgranskat samtliga spelare i VM och sen kommit fram till att de här, de är nog snyggast. Det är alltså dags för Julias lista. Och det här är VMs snyggaste spelare.
Yay!
Äntligen.
Ja, för fan vad jag har krigat.
Den viktigaste journalistiken under det här mästerskapet.
Ja, men det är ju det. Ja. Och det här är ju en journalistisk liksom gräv och höjd som Piers Morgan bara kan drömma om att kunna landa in i. Utan han sitter ju bara där och säger så här: är det några snygga spelare? Ronaldo! Och Messi ful som fan. Du vet så. Han har inte förmågan att öppna upp och se alla människor. Ja. På det sätt som Julia Främfors hör.
Tack. Det har varit svårt och tufft. Jag tänkte att jag skulle börja liksom, att jag skulle köra topp 10. Men det är för många. Så jag har skalat ner till någon slags topp 5. Och då börjar vi på femte plats. Han har ett otroligt danskt utseende. Jag vet att du blir sur redan nu, David.
Erik Christian
Eriksson. Han har det här liksom knivskarpa näsan. Knivskarpa käkben. Han skulle kunna vara psykopat. Han är inte fotogenisk. Alltså han är inte så snygg på bild. Men i rörligt är han liksom...
Man måste få gissa vem det är du menar då.
Han är inte en klassisk tidlös skönhet. Nej. Men han har det perfekta danska facet. Han är också så här manlig. Han är också den enda i Danmarks lag som...
Är det Schmeichel?
Som Kasper gjorde någonting. Nej, för helvete!
För helvete!
Jag säger Christensen.
Bra! Mycket bra. Att förväxla med Anders Christiansen som ser ut som Kalles Kaviar. Utan upp med en bild. Kolla käken.
Ja, den är fin.
Kolla det ariska men ändå liksom.
Det är ju low-key arisk.
Ja, jag tycker det är kul att ta upp honom för att han har ju spelat i mitt Chelsea och jag har inte riktigt sett honom som den här vackra personen, men från och med nu så ser jag det där käkbenet. Eller vad får säga, hakan
får göra vad den vill med mig.
Nej, alltså. Men den här, är det kindben här? Eller vad är det som går här nere? Den här markerade.
Det är käkben.
Inte det här uppe, det är okben.
Nej, det där är okben.
Det är okbenet här.
Ja, så kind.
Anatomi.
Nej, men det där är vackert. Det ser ut som att det är någon som har huggit ut honom ur den där.
Kolla näsan också, hur rak är inte den där näsan? Och även i sån där vid ögonbrynen. Alltså du vet, han ser nästan ut. Någon gammaldags, jag vet inte. Ja.
Jag tror dock att näsan är lite, den är inte naturligt gjord så. Han har brutit näsbenen några gånger.
Och ännu sexigare.
All right. Härligt.
Ja, på fjärde plats. Om Albin Ekdal. Om Albin Ekdal och den gode JVZ hade fått en son som sen druckit brunsprit och dragit ladd i ett halvår, så hade vi hamnat i närheten av den här väldigt manliga, dryga, fitt. Han har en fittig energi. Man ser att han är liksom,
men det är Mbappé.
Han är avmätt.
Mbappé.
Absolut inte. Han är målvakt. Han har långt hår. Han spelar
i Schweiz.
Och han heter Jan Sommer. Mums. Ja,
där alltså. Okej.
Okay. Visa.
Ja, han är ju han håller också på med väldigt intressant målvaktsträning Yes, och kombinerar då styrketräning ute på fältet.
Titta, men visst, det är ju Schweiz egen JVZ.
Ja, alltså han...
Otto tyckte han var lika
Albinetta. Ja, men han är snygg. Är det inte så att hans ögon är lite för tajt ihop?
Jo, precis som Oliver Giroud. Han är också väldigt tajt, tätt mellan ögonen. Och han är inte med på den listan, kan jag säga. Men det, är många som vill, det var många som ville ha med honom. Men jag tycker inte alls han är snygg. Har ni sett Giroud utan skägg? Så som skit.
Jag gör det.
Ja.
Mm. Han är skit också.
Han är faktiskt skit.
Jag gillar inte honom.
Nej, men jag vill att han ska försvinna.
Ja.
På tredje platsen då.
Spännande.
Ja, jag kommer gå så långt nu. Jag kallar honom ett av mitt livs kärlekar. Jag har varit kär i honom väldigt länge. Han är lång, han är ståtlig, han är trygg i sin energi. Han är en klassisk skönhet.
Oj.
Han har ögon som brunnar och en värme som går genom rutan.
Jaha.
Han är tysk.
Jaha.
Tysk.
Han har
lite... Är det Thomas Müller?
Nej, det är inte Thomas Müller. Han har spelat i Dortmund.
Hummels.
Ja, Mats Hummels.
Han har inte gjort en match.
Ja, men han är med. Han är
men han kollade det där. Vad är det? Skämtar du eller? Det är världens snällaste, varmaste, finaste. Alltså, jag älskar honom och han fyller faktiskt. Om han lyssnar nu så vill jag passa på att säga grattis. Han fyller 34 över morgon. Han åldras mycket bra. Tänk på att Lewandowski är lika gammal som honom. Och ser ut som en häst.
Ja, det gör han.
På,
det
liksom, gör han slatt.
Nej, en mula. Ska jag börja säga. Inte en häst. Men Mats Hummels...
Tyst minut för Lewandowskis åldrande.
Ja,
faktiskt. Den där polska jävla generna, de är inte kanon.
Rest in peace åldrande. Det är bara stackars dig. Förstår du, han kommer se ut när han är 50 år.
Nej,
då bara, alltså... har du spelat fotboll? Ja. Bara för något år sedan? Nej, det kan... Såg du han köpte...
50, vänta, 36.
Igor Köpnevski, han som tyvärr har gått bort nu. Såg du hans åldrande?
Nej.
Ja.
Det var, nu har han druckit lite mer.
Nej, han levde ju som...
Ja, men han levde ju hårt.
Som Maradona.
Ja.
Ja, men exakt. Han levde exakt som, han var ju full på matcherna.
Ja. Men han åldrades likt Lewandowski.
Ja, men det är någonting, det är någonting där nere i stöket med någonting i vattnet.
Du tänker Österlipa.
Men Lewandowski lever ju som en, alltså såhär, bra.
Ja.
Det var bara det var bara en otur.
Ja,
men fokus på Mats nu som han underbara.
Nej, men jag så här, den här killen gillar, men det enda inte jag gillar med honom, det är ju att han tog steget till Bayern München under perioden. Han skulle varit kvar i Dortmund.
Ja, men verkligen, för han är
Man
ju,
gick ju väl till
man har ju gillat honom liksom. Ja, exakt,
men tillbaka till Dortmund.
Ja, det är det jag menar.
Så det
men det var onödigt att vara där borta i München.
Alla kan vi göra fel.
Härligt, en andra plats. Det här var jättekul att gissa ju.
Silver andra plats.
Vem är VM:s näst snyggaste snubbe?
Han är våldsamt snygg.
Oj.
Han är aggressivt vacker. I en modell kanske.
Då är det.
Men han är också dum som ett spån. IQ badboll, och jag tror absolut inte att han kan och tugga tuggummi samtidigt. Men han är den vackraste man jag kanske någonsin sett. Vad heter han?
Jack Grealish.
Nej.
Du sa att han var dum.
Men är han våldsamt snygg och aggressivt vacker och modell?
Jag vet inte.
Han spelar Schweiz.
Fabian Schär.
Jajamän. Kolla. Ursäkta. Hur fan kan man se ut så där? Alltså, hur kan det vara lagligt? Ja. Varför, alltså, ring polis. Har du sett något snyggare i ert fucking liv?
Ja.
Driver du med mig? Ja, kolla tänderna. Kolla näsan. Kolla hårfästet. Kolla ansiktsformen. Alltså, det där är typ så sinnebilden av hur... Alltså, jag vet inte.
Ja,
prata aldrig med mig om du inte ser ut
sådär. Hur är han dum?
Men du ser ju...
Ja, absolut.
Det är ingen hemma.
Absolut. Nej.
Alltså, det är ingen hemma. Men det gör ingenting, älskling. Kom hem till mig.
Okej, men dra inte det ner för tyget om det inte är någon hemma liksom.
Nej, inte när man ser så där. Jag svimmar. Det finns ingen människa i världen som tycker att han är ful.
Nej.
Jo, men jag är inte ful.
Ja, men skriv mig på Insta i så fall, så kan jag bråka med det där.
För att jag kan inte säga att han är platsar på en topp 5-lista.
Du driver.
Nej.
Varför? Vad är det för fel på honom?
Jag går inte igång på han har ett ganska så average utseende.
Average.
Och jag tycker att hans, det du säger, att det kanske bilden till vänster där, den här rynkade pannan, ser inte helt hundra ut.
Nej, jag säger att han är dum.
Det är exakt som panna jag har.
Nej,
du är... Killar, ni är skitfina som ni är.
Du har någonting som...
Någon är
hemma på dig, Per. Så att du ser inte så ful ut som du tror. Utan ditt intellekt kliver igenom.
Man ska inte snacka ner.
Jag ska säga emot
mig. Nej, men tvärtom, jag pratar ju upp om honom.
Ja, men vi är fina som
vi
är.
Ja, visst är det. Men det här var ju din tvåa. Det måste, jag säger bara, om inte Kylian Mbappé är etta på listan, så är det ingen lista.
Kylian Mbappé är snyggast. Bara en gång, David, det hela
jag har också en stor
på plats nummer ett.
Kylian Mbappé!
Kan jag få läsa min fucking motivering? Det går inte att värja sig. Disney-ögon som glittrar och ansiktet utåt för boyish charm. En internationell karisma som är svårslagen, och är han också bäst i världen på fotboll? Ja, ta gott emot Kylian Mbappé! Kolla allt, och då menar vi allt. Vad är det där för lite?
Nej, men han är ju helt
magisk. Det går inte. Nej. Jag vill inte, men jag kan inte. Jag kan inte värja mig. Jag vill inte tycka, jag vill inte vara så platt och förutsägbar. Men vad fan ska jag göra?
Nej, det går inte.
Vad fan ska vi göra?
Jag tycker inte han är dum heller. Han är begåvad, han är begåvad. Bra på fotboll, han är snygg, han är atletisk. Ja. Han är fan allt.
Han har allt.
Det här är min
favoritspelare. Han kanske har liten.
Vad säger du?
Han kanske har liten. Han kan ju inte få allt.
Det gör mig ingenting.
Nej, det är okej! Okay.
Det är okej, det är också. Tim, det är okej.
Nej, vadå, är det sant?
Otto har kollat in coachen.
Konturerna.
Och tiden så dementerar Otto att den ska vara liten. Ja. Så han har allt, denna kille.
Helvete. Ja.
Det drar ner lite dock, att han har en stor, tycker jag.
Vet ni vem som har en jättestor?
Nej.
Min andra älskling som inte får med på den listan, Haaland. Alltså jag har kollat på, alltså det finns liksom finns mycket.
Vad har du tittat på?
Nej, men jag det är oundvikligt. Man ser, jag kan ta med mig det nästa
gång jag är
med.
Ja. Nästa lista.
Nästa lista.
Störst och minst. I VM.
Nu kommer alla vara så här söp. Tänk om det är killar du suttit och listat damspelare.
Vi är inte alls korrekta här.
Jag har ju faktiskt några bubblare också.
Ja, det vill vi se. Men vänta, först bara,
låt oss ballanda lite.
Vänta, backa tillbaka till Kylian. Tillbaka till Kylian är det så här. Låt oss bara 2 sekunder... andaktsfullt denna tidiga morgon när det är som mörkast i landet. Snart vänder det. 2 veckor kvar och liknande innan det går mot ljusare tider.
Ja,
men nu är det jobbigt. Det är mörkt. Låt oss bara titta på det här leendet.
Vår lilla sol.
Och jag känner ju värme direkt till den Mbappé.
Man blir glad.
Ja. Och se honom spela fotboll gör mig också varm.
Att vi får leva i den här liksom. Ja.
Fattat, han är 23 år.
Nej, men jag vet.
Han har gjort 9 VM-mål redan. Mm. Han kommer ju liksom krossa alla rekord. Han kommer krossa alla rekord med, jag tror att han kommer bli bästa målskytten genom tiderna.
Ja, när han kommer på A-stors, och det ska bli så stort i VM-finalen. Det kommer vara Messi som kan bli störst genom tiderna. Mbappé som
kommer kan överta.
Tar han VM-guld, han 2 VM-guld, 1 kvar till Pelé. Han kommer krossa målrekorden. Han kommer bli störst någonsin.
Härligt! Ja. Bra lista. Fler framöver hoppas jag på. Nu är det dags för att få in en gäst, och hon är generalsekreterare på Amnesty International Sweden, heter Anna Johansson, och hon är med oss efter det här. Vi på Fotbollsmorgon är sponsrade av C-more.
Fotbolls-VM startar 20 november och på C-more kan du streama fotbolls-VM utan avbrott, där finalen spelas söndagen den 18 december. Blir det Brasilien som vinner i år? Nej, det tror inte jag. Jag tror att Spanien blir livsfarliga.
Och jag tror på Brasilien.
Du gör det alltså?
Ja. Mm. Förutom fotbolls-VM finns det massor av övrigt på C-more. Bland annat NFL, NBA, SHL ishockey som pågår under hela VM. Dessutom ingår UEFA Champions League i paketet, där slutspelet drar igång den 14 februari. Allsvenskan är en bit bort, men den ingår också i pluspaketet från 249 kronor per månad.
Och förutom sport på C-more så finns ju givetvis min favorit Robinson att titta på. Men vi vill även lyfta fram serier som Nattryttarna med Jonas Karlsson, Yellowstone säsong 4 med Kevin Costner och den nya serien Vuxna män. Dessutom så har vi ju en ny Beck-film på gång här då. Premiär på juldagen.
Allt detta får ni från 249 kronor per månad hos C-more. Tack C-more som är med och sponsrar Fotbollsmorgon. Då är vi tillbaka i Fotbollsmorgon. Och innan vi går vidare så vill jag bara påminna om vår insamling till Amnesty. Här så finns en QR-kod. Klicka på den och sen så kan ni kliva in och lämna lite pengar där. Och ett extra tack till Elias Kevdal som slog Kristoffers rekord från igår med 1 krona. Kristoffer bällade in 1000 kronor. Och så sa vi, finns det någon som kan ta det? Och då klev Elias in med 1001 krona.
Mycket bra.
Så nu hoppas vi om det är någon som kan slå Elias. så är det ju 1002. Ja. Det vore jäkligt bra om någon kunde få in det. 1002 kronor. Ja. Och då tänker jag så här, istället för att gå ut och festa till på juldagen, på så här hemvända kvällen, så kör man in pengarna här. Så blir det bättre. Ingen bakfylla på annan dagen. Mm. Ingen ångest där på natten. Kanske inte om man är från Värmland hamnar i slagsmål. Utan det här, pengarna går till bra grejer istället. Mm. Så att, gör det. Och då, passande nog, så har vi ju Amnesty International, Sveriges generalsekreterare här. Och det är ju du, Anna Johansson. God morgon och välkommen.
Tack, god morgon.
Först, vad är din relation till fotboll?
Är det en sån här standardfråga? Ja. Nej, men jag tycker att det är ganska roligt att följa stora mästerskap. Liksom. Sen i år, så av förklarliga skäl, så har det varit lite mindre roligt kanske. Mm. Men det brukar jag göra. Och sen har jag många i min, liksom, min familj och närhet som gillar fotboll. Så då får jag liksom vara med på ett hörn, så lite i periferin.
Vilket lag håller du på Allsvenskan?
Nej, men jag har stor släkt i England. Så vi liksom, det är mer liksom där.
Chelsea, du håller på Chelsea, eller hur?
Liverpool.
Så tråkigt.
Var så nära.
Ja, det var nära.
Tack så mycket för att du kunde komma.
Och där får vi gå.
Ja, exakt. Ja. Nej, men jag tycker det är härligt ändå att det är så roligt hur man liksom omedvetet på något sätt blir indragen i olika. Nu blir det så här Liverpool och så helt plötsligt sitter några här och vad är det här för något? Men det är ändå härligt att ha något lag. Ja. Alltså, det är ändå viktigt att man lite grann kan följa med så här, hur går det för det? Och glädjas. Kanske inte alltid så här i första hand, men kul. Och dina nära gläds, det är ju kul för dig, tänker jag. Det blir ett bra liv. Men du, Amnesty, det är många som har hört namnet och så. Men kanske väldigt få som vet exakt vad ni sysslar med. Mm. Så jag tänkte att vi ska göra lite upplysning här för de som lyssnar. Vad gör Amnesty?
Nu kommer en folkbildningsslott, ja, helt enkelt. Ja. Ja, vad bra. Nej, men vi är ju världens största oberoende människorättsorganisation. Mm. Vi består av 10 miljoner medlemmar och supporters. Vi finns på plats i 70 länder. Och vi jobbar aktivt med att hela tiden, liksom, vår vision, att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Så att vi utreder, vi bevakar och vi agerar för mänskliga rättigheter, kan man säga, kortet.
Hur många, alltså, får ni någon hjälp utan några andra än just donationer? Är det det ni lever på? Så att folk ska förstå hur viktigt det är.
Ja, hur viktigt de där 100 000, jag tyckte det var lite lågt.
Exakt.
2 000
istället.
Nej, men vi är väldigt restriktiva med att ta emot liksom statliga medel. I Sverige tar vi inte emot några offentliga medel alls, till exempel. Så att vi är ju helt beroende av våra medlemmar och privatpersoners liksom donationer. Och det är ju det är den finansieringen som gör att vi faktiskt kan vara på plats, till exempel i Qatar. Mm. Följa utvecklingen under lång tid. Vi tänker också att för att kunna liksom möjliggöra förändring, så behöver man kunskap. Och kunskap får man genom att prata med berörda, genom att vara på plats, liksom att ha den här pulsen hela tiden. Hur ser situationen för mänskliga rättigheter ut? Mm. Så att det är det den finansieringen bidrar till.
Mm. Er syn då på VM Qatar är ju såklart att ni är emot att det är det. Men vad är det för land egentligen som ni ser det som, där VM avgörs nu?
Ja, man ska liksom prata om Qatar som land, så tänker jag att, och det här är ju väldigt väl dokumenterat, och det här har ju egentligen alla vetat väldigt länge, redan innan 2010 när det här tilldelningsbeslutet kom. Men jag tänker att det är ju liksom ett av världens minst jämställda länder, till exempel. Det finns ju i princip ingen yttrandefrihet, det finns ingen pressfrihet. Det finns inga möjligheter att organisera sig fackligt, det är till och med förbjudet. Om man tittar på hbtqi-personers rättigheter, så är de ju liksom starkt begränsade. Det här är ju ett av liksom 15 länder i Mellanöstern, Nordafrika, som har kriminaliserat homosexualitet. Så det finns liksom en rad, oavsett nästan vad man tittar på, så finns det ju en rad utmaningar vad gäller just mänskliga rättigheter. Mm. Och sen är det ju dessutom så att 95% ungefär av arbetskraften, någonstans mellan 90-95% av arbetskraften, består av migrantarbetare. Så det gör ju situationen extra liksom prekär.
Vi har ju fått rapporter om att det har införts någon form av minimilön, att facken ändå verkar få verka lite grann med, efter de påtryckterna som har varit. Å andra sidan så brukar man ju ofta säga så här, att det spelar ingen roll om man tilldelar stökiga regimer och länder mästerskap, ingenting förändras ändå. Men kan man ändå peka på att trycket mot Qatar har gjort att det har blivit en viss förändring i Qatar som vi inte ser de andra länderna i regionen. Att man kan ändå se att någonting har förflyttats åt rätt håll.
Absolut, det tycker jag nog man kan säga. I alla fall på pappret så är det ju så att flera saker har förbättrats. Och man ska ju liksom inte underskatta det där med att ha saker på papper. Det gör ju att det går att peka på någonting och säga det här är faktiskt min rättighet. Det går att utkräva rättigheter till exempel. Så man har ju infört en minimilön. Sen är det ju fortfarande i praktiken så att många migrantarbetare har problem med att överhuvudtaget få ut sin lön. Mm. Det handlar inte om vilken liksom lönenivå man ligger utan att faktiskt få betalt. Så det fortsätter att vara ett problem. Det är ju också så att man förändrat en del av de här kafala-reglerna. Det är ju ett system som finns i många gulfstater.
Vad innebär det?
Ja, det är ju att ens anställning är liksom kopplad till ens arbetsgivare. Så att det är i praktiken arbetsgivaren som bestämmer om man kan byta jobb. Om man kan lämna landet i vissa fall, om man får komma till landet. Så att man blir liksom väldigt tätt kopplad till sin arbetsgivare. Och då om man vill klaga mot sin arbetsgivare så blir ju det liksom väldigt svårt. Mm. Men nu har vi sett vissa förändringar av det där. Bland annat att man i teorin då, återigen på pappret, inte ska behöva sin arbetsgivares tillstånd för att byta jobb till exempel. I praktiken så är det fortfarande så att det är ganska svårt att genomdriva det. Och det är också så att det har bildats olika liksom domstolar kan vi säga för att åberopa sina rättigheter. Men återigen, i praktiken är det ganska svårt att göra det. Det tar lång tid, man måste uppfylla en rad krav för att få komma inför domstol och så.
En fråga som kanske inte är just kopplat till VM just och idrotten, men kommer du ihåg Hans Rosling som nu är död? Han hade ju ett mantra eller hans föreläste, men han visade liksom så här att världen är mycket bättre idag än vad folk faktiskt säger att det är. Folk mår bättre, fler reser sig ur fattigdom och sådana saker. Men om man tar de liksom faktorerna och index som ni tittar på, mänskliga rättigheter. Hur är det i världen idag om vi jämför med 5-10 år sedan? Är det bättre eller går det totalt sett åt fel håll?
En sån här liten enkel fråga då. Onsdag morgon.
Ja.
Jag tror att det, jag vet inte om det går att säga rakt av, det blir bättre eller sämre. På vissa områden så blir det ju bättre. Jag tänker till exempel att Amnesty sedan 1961 har arbetat mot dödsstraff. Och idag är det ju liksom 2/3 av världens länder som inte längre tillåter dödsstraff och ser att dödsstraffet är inte ett straff, det är ett brott i sig så att säga. Så där blir det ju bättre. Men samtidigt, om man tittar till exempel på demokratiindex och så är det ju idag så att det rör sig åt fel håll. Idag liksom, finns det en trend mot att allt fler länder blir autokratiserade. Och att liksom demokratin med yttrandefrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet, alla de här grundläggande fri- och rättigheterna, att det faktiskt går åt fel håll. Så tittar man på det så skulle man nog snarare vara lite orolig. Och då tänker jag så här, till och med i Europa finns det ju nu ett land som inte längre klassas som en, tänker till och med i EU, som inte längre klassas som en demokrati, nämligen Ungern. Det var ju Europaparlamentet som gick ut nyligen och sa att det här är inte en demokrati längre.
Vilket är helt fruktansvärt egentligen om man ska ha det.
Och när man pratar om att förlägga mästerskap i länder så brukar man ju prata om att ska vi inte bara ha liksom en regel kring att säga men det ska vara en demokrati. Liksom. Men hur många av världens länder liksom, uppnår liksom, en sådan kriterie?
Nu sätter du mig på pottan för det har jag inte i huvudet. Men jag skulle vilja liksom, twista lite det där. För jag tänker att det är viktigt att komma ihåg att liksom, de mänskliga rättigheterna och FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, det är ju liksom ingen västprodukt enbart. När det här uppstod efter andra världskriget runt 1948 fastslogs det ju, så var det ju liksom en bred representation av världens alla länder som liksom jobbade för det här. Den här lilla arbetsgruppen under Eleanor Roosevelt som jobbade fram den här allmänna förklaringen, de här grundläggande rättigheterna, bestod ju liksom av personer från många olika håll i landet, i världen, som liksom representerade olika livsåskådningar, olika religioner, olika liksom filosofiska skolor, vad vi ska säga. Så att jag tänker att ibland så tror jag att det är väldigt enkelt att på något sätt säga så här, ja men det där tycker ni, vi tycker annorlunda. Och snarare säga så här, nej men vi har ju faktiskt som värld enats om att det här är basplattan. Rätten till liv, rätten till hälsa, rätten till utbildning. Det är någonting som vi är liksom överens om.
Rätten för att älska vem man vill.
Ja, till exempel.
Och det är det här som är så lustigt, för när då FIFA går ut och säger att man måste respektera de värderingarna som finns i Qatar. utifrån då med homosexualitet eller annat, så går de ju rakt emot mänskliga rättigheter. Och det står nästan så här, när FIFA säger så blir det nästan som en fakta. Att vi gör fel då som kritiserar Qatar eller de exakt. Som kritiserar.
Först ska vi be om ursäkt i 3000 år innan vi kan kritisera.
Jag vet, vilket är helt, vilket man inte förstår. Nej. Och jag kan liksom inte förstå att man inte tänker som vi gör. Det är det som är så...
Och samtidigt så riskerar det ju också att osynliggöra att det finns ju män, HBTQI-personer även i Qatar. Mm. Som också lever som HBTQI-personer även om de tvingas leva i fördolda. Så att det här att låtsas som att så här, ni har någonting annat och oss tycker alla lika, det riskerar ju också att osynliggöra en rad liksom, olika ståndpunkter där. Mm. Jag tror inte det är så enkelt som att säga så här, alla i Qatar tycker lika. På samma sätt som vi inte kan säga att alla i Sverige tycker lika.
Nej, liksom. Nej, verkligen så är det ju. Samtidigt som Qatar-VM pågår så har ju alla också lyckats följa det som händer i Iran. Och igår nåddes vi utav rapporten från Iran att den iranska fotbollsspelaren Amir Nasser Asadani, han uppges ha dömt till döden för förräderi. Då han har deltagit i protesterna mot landets styre och för mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter. Vad kan du berätta om det som händer i Iran? För vi har ju följt upp lite grann sådär, men hur är läget just nu?
Nej, men jag skulle säga att läget är liksom... På ett sätt finns det någon sorts hoppingivande att människor liksom sluter upp och liksom krokar arm med varandra. Inte bara... kvinnor utan liksom mycket bredare lager av befolkningen, inte minst fotbollsspelarna på plats i Qatar som ju liksom tydligt har markerat att de står bakom de här protesterna. Men jag tänker hur liksom den iranska regeringen nu agerar är ju liksom väldigt, väldigt tydligt att man använder dödsstraffet som en form av bestraffning. Mm. Och hittills vet vi att det finns åtminstone 20 personer som har dömts till döden i rättegångar som inte lever upp till liksom internationell standard på ett sätt där man inte har fått liksom en schysst chans att liksom, motbevisa eller bevisa sin sak. Och flera avrättningar har ju redan ägt rum väldigt snabbt, och det är ju naturligtvis fruktansvärt. Det är alltid, tänker jag, fruktansvärt när dödsstraff används på det här sättet, på ett väldigt orättvist sätt, när människor liksom inte får möjlighet till rättvisa. Men just i det här fallet, när det handlar om att människor liksom utnyttjar egentligen bara sin yttrandefrihet för att beskriva vilken riktning de vill att landet ska gå i, då tycker jag det är extra allvarligt att man använder den här typen av liksom så här, man gör det som ett signalvärde och man visar övrig befolkningen att det här som kommer hända om ni fortsätter att protestera. Ja, men fruktansvärt.
Har protesterna nått någon form av tipping point att det är liksom, det finns ingen väg tillbaka för regimen nu, i och med att det är så spritt över hela landet och i så många olika samhällsgrupper?
Jag tycker det är svårt att säga om, men jag tror att vi internationella samfundet och vi som liksom betraktar lite på avstånd måste i alla fall vara noga med att vi liksom, det kommer ju signaler om att liksom regeringen nu lättar på slöjtvång, att man ska avskaffa moralpolis, man gör sådana uttalanden. Jag tror det är viktigt att liksom hålla fast vid att det är inte tillräckligt att bara säga att det ska ske. För jag tänker att det som människor protesterar för handlar ju inte bara om slöjtvång eller icke-slöjtvång så att säga. Det handlar inte bara om moralpolisens vara eller icke vara. Det är allvarligt i sig. Men det handlar ju om alla grundläggande fri- och rättigheter. Rätten till att liksom uttrycka sin åsikt, att själv få ta ställning. Att själv organisera sig om man vill det, till att liksom engagera sig politiskt eller fackligt och så vidare. Så jag tror att det är viktigt att liksom inte tänka så här, nu är det klart, nu är det färdigt, vad bra. Liksom. Utan fortsätta följa utvecklingen väldigt noga.
Om man verkligen skulle vilja påverka, så är det klart att man kan bidra med att ge pengar till er.
Eller tid. Eller? Man kan bli aktivist, man kan ge tid också.
Ja, precis. Mm. Då har jag valt att köpa mig fri från det så länge. Måste ändå säga att det är väl den organisation som jag stöttat längst. Det var ju ganska hård körning på tidigt 90-tal, så att man ska bli medlem i någonting, och då var det Amnesty att köpa det. Men skulle ni önska att personer, vi sitter en här, eller fotbollsspelare, alltså som har stora plattformar, vad skulle de kunna göra mer för att engagera sig och bidra till en förändring.
Nej, men absolut. Jag tror att det är jätteviktigt att spelare och aktiva liksom verkligen tar ställning för allas människors lika värde.
Och där, eller omformulerat, känner jag att de gör tillräckligt? Om man tänker Zlatan är jättestor eller Messi, så alltså de som verkligen kan påverka miljontals människor.
Nej, det gör de ju inte, snarare tvärtom skulle jag säga. Att titta på liksom David Beckham till exempel, som hans deal för att vara kulturell ambassadör med Qatar, det är $1.8 miljarder han har fått för det, och sånt. Där han liksom släpper små fina filmer där han sitter på kryddmarknaden och säger att det här är den bästa kryddmarknaden han någonsin varit på och kom hit liksom.
Och samtidigt sitter Infantino bredvid och säger today I feel a woman.
Precis. Ja, nej, men verkligen inte. Så, och jag tänker också, det var väl Messi också häromdagen som släppte bilder liksom.
Han är ambassadör för Saudi till mig.
Verkligen skönmålar och inte liksom, inte ger en rättvisande bild. Hur ser det faktiskt ut i det här landet? Så det tycker jag verkligen att man kan säga. Och samtidigt kan man säga så här. Det är ju liksom inte, det är inte fotbollens ansvar att förändra världen. Det är inte så att vi kräver att liksom fotbollen, jag eller någon annan kräver att fotbollen ska gå före.
Nej, men man har väl ett moraliskt ansvar
men
som
människa. Man måste ta sitt ansvar.
Ja. Det är väl det som det handlar om, som man kanske blir lite knäckt över när man ser de här. Jag så, intressant att du nämnde David Beckham. När man såg hans den här reklamfilmen. Jag tänkte, min första tanke var att det här måste vara ett skämt. Det här måste vara från någon form av humorprogram. Så här dum och aningslös och naiv kan man inte vara. Och sen inser man efter ett tag att det här är på riktigt. Han sitter i någon jävla gondol och åker runt och liksom så här. Ni kanske tror att jag är i Venedig. Ja. Men jag är det är helt bizarrt. Ja. Samtidigt som all hemskhet pågår liksom runt hörnet med gästarbetare.
Ja, precis. Du var inne där på begreppet sportswashing, som jag menar, det här VM är ett exempel på det, men det finns en annan typ av sportswashing som liksom trendar mycket nu med liksom uppköp av klubbar från, som stater gör. Är det liksom en trend som ni har liksom lite mer under lupp nu, som ni bevakar kring, vad det får för liksom, konsekvenser?
Ja, Jag tänker som fenomen så har det väl funnits liksom länge. Börja med Hitler som står på sommar-OS och liksom försöker ge någon slags bild av Nazi-Tyskland som inte alls stämmer med verkligheten. Men absolut, jag tror att vi är ganska många människorättsorganisationer som faktiskt följer det här och är lite oroliga för det här. Att man kan köpa sig fri från rättmätig kritik. Och att genom att liksom tvätta sitt varumärke så slipper man ta ansvar för de människorättskränkningar som faktiskt pågår. Och Qatar är ju ett exempel, Saudiarabien är ju ett tydligt annat liksom, där man ju är väldigt offensiv och köper fotbollsklubbar och man investerar i golftorer och man liksom och man köper sig dessutom ambassadörskap från kända liksom aktiva.
Men det sjukaste efter Qatar, allting som har varit, alla liksom så här om sportwashing, kritik och alltihopa, då sitter ju internationella bordtennisförbundet och är så här, okej, var ska vi ha nästa VM? Ja, det är Qatar. Ja. Då lägger de det i Qatar. Alltså det är ju ungefär som att de inte, alltså vad fan har de levt under för sten under hela den här diskussionen som har varit? Och då känns, folk har inte lärt sig någonting. Då får de direkt ett mästerskap liksom tilldelat till sig. Saudiarabien får asiatiska mästerskapet tilldelat till sig. Så det är liksom, kritiken bara väller in. Men allting bara pågår som vanligt. Det är nästan där man blir mest nedslagen, ska jag säga. Mm-hmm. Och hur känner ni er sån?
Det hade jag faktiskt missat. Frustrerad är väl ett väldigt bra ord. Det är ju inte så att Amnesty säger att vi behöver liksom, vi ska bojkotta vissa länder och liksom så här. Vi varken förordar eller liksom säger emot det. Men jag tänker däremot är det jätteviktigt att hela tiden ta ansvar för de människorättskränkningar som sker. Att inte sopa dem under mattan, att visa på dem och att verka för att det ska liksom förändra. Och jag tänker så här, ponera att det var Sverige som hade ett stort mästerskap och vi skulle bygga flera stora arenor. Och så liksom kom det fram i samband med det att alla hundratusentals människor som varit involverade inte fått något lön, har tvingats till tvångsarbete, har utsatts för övergrepp, har dött av onaturliga orsaker. Och så skulle vi andra säga så här, nej men nu fokuserar vi på fotboll. Det är ju liksom så märkligt. Det skulle vi ju aldrig gå med på här hemma, och det är ju inte mer okej för att det sker liksom i Qatar. Så att jag tänker att det där behöver vi ju verkligen liksom säga ifrån och säga då till bordtennisförbundet, det där är inte okej.
Nej, och
det är
så inte landar vi ju tillbaka till det moraliska ansvar man har som människa i det hela också. Och sen kan man ju prata om att det är politik och så här, men någonstans så har vi liksom ett etiskt och moraliskt ansvar att liksom inte ge sådana här länder ett mästerskap rent generellt. Det är ju helt fruktansvärt. Okej, innan vi släpper dig, om det finns någonting du skulle önska att vi fotbollssupportrar gör för att bidra, vad skulle det vara mest konkreta?
Ni har ju redan pratat om att liksom stödja oss med tid och pengar. Det tycker jag är jättebra. Liksom. Det finns ju andra organisationer också. Just nu har vi en stor uppsamling kring just situationen i Iran. Så är man bekymrad för det så får man gärna gå in. Och då kan man på vår hemsida liksom skicka ett mejl till åklagarmyndigheten. Att de här dödsdomarna ska upphävas, att de inte ska verkställas. Det skulle kunna vara konkret sådär, gör idag.
Det vill man göra, det ska jag göra.
Vi siktar på att få 50 000 människor i Sverige som skickar en sån uppmaning. Vi ligger på 35 000, vi ska upp till 50.
Ja, men de som lyssnar nu, gå in nu på Amnestys sida, sajt, och klicka er vidare och skicka mejl till åklagare i Iran. Det vill vi. Och det ska fan vara 50 000 som har gjort det innan vi är klara.
Jajamän.
Bara du och jag liksom, då är det två till.
Ja,
bara
exakt.
49 998.
Men det löser vi.
Vi ligger på 35, så 35 222 blev det.
Ja, okej, vad bra. Bra.
Nej, men jag har 25 000 följare. Ja. Då är vi klara.
Ja. Ja. Och hetsa dem nu också där på din Instagram. Vad härligt. Vad härligt att ha det här. Tråkigt sammanhang att prata om, men ändå trevligt att prata om det och viktigt. Och kämpa på. Verkligen. Vi ska göra vårt bästa för att den här bössan också ska öka i värde lite grann. Under tiden. Härligt. Tusen tack. Tack så mycket för den här morgonen. Vi ska rulla vidare i fotbollsmorgon. För det är ju så att en av dem som satte in pengar i vår bössa hade ju en liten önskan. Det var så här. Elias Kevdal, han har gett en gåva då på 1001 kronor. Mm. Mäktigt. Men han skriver så här. Han vill höra Axéns take på vem som tar hem dart-VM. Ja. Och då tänker jag så här. För 1000 spänn och en krona. Mm. Så tycker jag att man borde få prata med Axén om dart-VM. För att det är så bra grej. Kepsen är på. Och det är dartbutik.se. Vi får fortfarande inga pengar för att puffa för dem. Och vi har fortfarande inte fått en darttavla eller pilar. Jag tror att det är Axén som säger till dem att inte skicka det till oss för att vi ska bli eventuellt bli lite för bra. Han har ju problem med att träffa Bullseye till exempel, den gode Alec. Men det är inte det vi ska prata om, utan vi ska prata om dart-VM, Alec. Och Elias, vill du höra din kortfattade utläggning om dart-VM och vem som du tror kommer vinna?
Ja, imorgon börjar det. Så då är vi där. Dartpodden är där och vi ska jobba lite med frågor och grejer. Två stycken som drog vinstlotten, brorsan och Arvid, som får jobba där bakom medan vi andra får dricka öl och njuta av darten. Så vi får väl se vem som är vinnare egentligen när det är slut. Men det börjar den 15 december, slutar 3 januari. Så det är många härliga dagar framför oss. Och det är två dagar de har ledigt i stort sett kan man säga. Så att mycket dart, mycket kärlek.
Var spelas VM någonstans eller avgörs?
Alexandra Palace uppe i norra London.
Jaha.
Kallas lite bland dartfolk Ali Pally.
Ali Pally, okej. Okay. Och vem vinner då?
Ja, det är min snubbe som vinner, Gervin Price. han kommer vinna den här turneringen. Men för er som liksom inte så sitter och skrattar här, och jag ser hur du sitter och skrattar där bredvid och sådär. Du måste ge den en chans för att du kommer gilla det där. Du kommer stå där och kasta dart sen, jag lovar det.
Jag kommer stå där.
I vår senaste podd, Dartpodden, då har vi lagt upp all tips som finns för de som vill hålla på med tips på dart. Så det är bara att gå in och kolla. Vi har en spelexpert där som heter Axel som ger många bra tips. Förutom jag själv. Så att det är underbart. Vill man ha många tips då kan man gå in där och kolla. Men alltså vinnare är Gervin Price. Och David, era grejer är på väg. Men jag vet inte om jag vill skicka mina via något. Jag är lite orolig för att du kommer bli helt rabiat och stå 18 timmar om dygnet. Så att vi får se när de kommer.
Du är rädd för att, bli, att jag går om förbi. Går kappen förbi, ja. Är jag rädd för. Sista då, Alex. Har du någon hälsning eller någonting till Elias? Han har alltså satt in över 1000 spänn till Amnesty International och hans dröm var att få höra dig prata om dart-VM. Vad är det för människa vi har att göra med här?
Ja, det är en fantastisk människa låter det som. En ödmjuk, härlig, kärleksfull människa som förstår vad livet går ut på. Det är ju fotboll och dart som är livets gåva egentligen. Så att en superkille såklart och jag stöttar verkligen han att han har stöttat en så viktig sak också. Så att en superkille Elias. Jävla stor respekt.
Härligt. Och tack för att du var med den här morgonen. Det är också kul att få se omgivningar som du bor i. Det där hade man inte haft råd med som en enkel arbetargrabb som bor i en liten lägenhet där man liksom bara trycker in familjen på 2 kvadratmeter. Ser du liksom skogen, avstånden mellan husen. Det är ju liksom 2-3 fotbollsplaner till nästa, ja. Till nästa hus. Så att,
det är dartpodden-pengarna.
Dartpodden-pengarna som talar. Mm. Så att det är intressant att se hur överklassen lever. Kul att du var med idag, Alex.
Ja, tack. Jag sitter i tjänstebostaden ifall du tycker att det är så roligt.
Ja,
det är det jag gör i alla fall.
Tjänstebostaden, det är alltså det här är hans lilla attefallshus. Ja, det är det röda bredvid där som man bor i egentligen. Det, ja. Kolla, det går bra. Härligt, tack för den här morgonen. Ja. Du, Myggan.
Yes, boss.
Det är ju Frankrike mot Marocko.
Ja.
Matchen sänds utan avbrott på C-more.
Mm.
Matchen börjar 8. Hur het är den här matchen?
Ja, men den är superhet såklart. Men jag...
Ska du titta?
Nej, exakt. Jag kör Robinson 8 istället. Mm. Så inga konstigt alls. Nej, men lite saker där. Det var ju lite urladdning igår också, kände jag. Det var ju väldigt bra match igår. Nej, det var ju bara bra röj liksom.
Igår, alltså Argentina-Kroatien, ja. Hade man inte högre förhoppningar på matchen? Inte förväntningar, utan förhoppningar.
Nej, jag tycker Argentina var jättebra.
Argentina var bra, men en
tråkig match.
Men Kroatien, att inte kroaterna var närmare.
Det var lite analys jag hade igår också, att de inte är så bra. Att det är bara ett luftslott, ja. Mycket riktigt.
Exakt, men då tänker man så här, om de hade backat ner och ställt sig lågt...
Ja.
Det är det Argentinas problem med.
Mm, verkligen.
Men det blev inte att de spelade, de spelade inte Argentina dåligt ens.
Det var sen det. Har vi haft stolp in, liksom, så nu räckte det. Mm. Så att det var väl jättebra tycker jag. Det var väl alla glada och nöjda.
Och, tänker jag, rätt skönt att det var Argentina som gick till final. Mm. Därför att det tråkiga med finalen 2018, Frankrike-Kroatien, var ju så tydligt att Kroatien gick in och var underdogs. Mm. Mm. Det blev liksom inte en final på det sättet.
Nej.
Argentina v Frankrike. Det är ju 2 stycken alfahanar som kliver in. Där båda tycker att det är så självklart att de vinner.
Precis så.
Men då ska Frankrike fixa Marocko också. Och 5 miljoner marockaner i Frankrike. Mm. Och ni vet ju liksom kopplingen där med
10 000 tyska.
10 000 tyska bögar i Paris också. Ja,
siffror, du bara handlar siffror.
De bara liksom. Drar dit. Kul de fan vad roligt att de drog dit just idag. Mm. Liksom, så här. Vi har inte... Vi är 10. Sen. Ja. Sen 1000. Parisfaren. Nu jävlar ska vi ta tillbaka. Vi ska ta Versailles. Och nu ska vi igen för slutet på första världskriget och andra världskriget.
Frågan är om Paris är kvar imorgon.
Nej, det, vad jag förstår så håller de på att ladda upp för kravaller i Frankrike nu.
Det är så på riktigt?
Ja, i 2 städer. Marseille såklart. Ja. Och jag är mer orolig för Marseille. Att den staden kan implodera ikväll. Mm. Sen Paris är i vissa områden som är stökiga. Mm. Men Marseille är nästan, det kan ju vara hela... Alltså hela citycenter.
Sista vi ser av...
Jag hoppas C-more har en utsänd på plats.
Jag tror att de bara kör Marocko och är där nere och missar Marseille. För det är där det är det mest spännande. Men vad tänker du kring, jag tänkte så här, Zidane, inte han, är det Marocko eller Algeriet?
Algeriet.
All right.
Exakt. Ja. Men jag tycker alltså, det är lite Sverige VM 94 känsla på Marocko nu, att man säger ah, okej, okay, men semifinal, vi orkar inte riktigt liksom. Mm. Nu är vi slutkörda, men kolla Saiz liksom. Mm. Han kommer inte spela fotboll igen. Nej, liksom. Nej. Men å andra sidan alltså, känsla med Frankrike också, det slutkörda. Alltså den där, nu är också Rabiot sjuk. Ska de ha in en ja, är det Guendouzi eller blir det Kamavinga? Alltså det, ja, de är inte helt fräscha heller. Nej. Men det ska ju såklart ändå bara sluta på ett sätt. Men det är ju ja. Mm.
Skulle det vara VMs största skräll om Marocko vinner den här matchen och tar sig till final? Och då är det ju ganska intressant. Oavsett. För då har vi ju läget att ena lag har allt att vinna och andra har verkligen allt att förlora. Mm. Det är liksom, det finns ingen, det är helt binärt där. Det finns liksom ingen gråzon. Det gör ju också lite spännande i den pressen som ändå blir på Frankrike.
Mm. Men de andra skällarna är inte räknas, så det går inte jämföra. CM är ju störst. Mm.
Du, ska vi kolla på det här liret som du tillsammans med ATG har lagt?
Det är två stycken idag, exakt.
Oh, spännande.
Jag fick ju lite DM på Instagram igår, och tack och sånt, det var kul.
Ja, för att du spelet satt.
Det var någon som sa en grej att jag har ingen vinstjingel. Jag är aldrig med på bilden på programmet. Alltså det var mycket, någon tog upp väldigt bra saker igår, ja. Jag tänkte på.
Så här, jag har försökt få in dig.
Vinstjingel och bild.
Nej, det är slarvigt. Här har vi i alla fall de två spelen. Och man måste vara över 18 år. Eller 18 år och över. Och om det är någon som upplever att man har problem, så finns stödlinjen.se. Över 1,5 kort för Marocko.
Ja.
Det är inga konstigheter.
Nej, jag tycker det känns bra.
Mbappé gör mål. Inga konstigheter. Den är ju så given.
En trend.
Giroud ett avslut på mål. Inga konstigheter.
Ja,
och att Frankrike gör minst 3 mål.
Proppen ur.
Ja. Den är väl den som är lite
det är ett stökigt val. Att spela över 3 mål på ett lag är ju aldrig
Men de borde kvalitetsmässigt vinna med 3.
Jag tycker också det. Och sen så tror jag också lite grann på att när Marocko äntligen släpper in ett mål, då kan det nog rasa. Mm. Så måste någon gå framåt och så kanske kan få 3-0 i sista minuten. Är det rimligt att tro?
Ja.
Och så hittar det där bonusspelet bredvid. Ja, förlåt, det blir 10 gånger pengarna. Så det är en perfekt lunch, Janne, imorgon ju. Ja. Då har du den klar torsdags.
Men du är ju stekhet myggan, som vi lovade. Att under VM så kommer det, och nu har du ju vänt.
Ja,
nu är ju du gått från en vanlig spelexpert till kanske Sveriges vassaste.
Jingel och sen liksom.
Lite upp på.
Ja, precis så.
Otto, hör det. Jingel, myggan, jingel och upp på bilderna.
Kanske
det här programmet är bara en bild på myggan efteråt. Inte på oss andra.
Nej,
det är myggan, Axén och sen så Anna från Amnesty. Mm. Det är det som är. Tyvärr, Julia, så är du och jag borta härifrån.
Fy fan.
Ja, sånt som kan hända. All right. Stort tack för idag. Imorgon är Jesper Hoffman tillbaka. Mm. Tillsammans med Niklas Niemi. Mm. Och Fabian Ahlstrand. Mm. Man skrattar ju alltid lite igen varje gång man säger hans namn. Även du gör det.
Eller? Ja, men det är
en karaktär.
Okay, sir.
Eller hur? Ja. En rolig karaktär. Han har ju också som order att varje gång han sitter med er måste ha kavaj och keps.
Ja.
För det är väldigt mycket fabbe över det. Han kom ju in hit och skulle kupsa en gång, men glömde ta av sig kepsen. Mm. så är det. Sen kommer ju faktiskt, apropå Robinson-koppling, Martin Larsson, som är med i Robinson, ska vara med.
Är han Bayern?
Han är Gnaget, tror jag.
Ja, framförallt Bayern. Roma är en stor grej.
Men det känns som att de har en Bayern-Gnaget.
Ja, det är det. Ja, exakt. Så han ska vara med och de drar igång 7, avslutar vid 9-tiden. Och som ni vet, den här podcasten kommer ut så fort datorerna och servrarna vill jobba med oss. Det är ju, man vill att det ska gå fort nu, det är fan inte billigt med el.
Nej, då tar det lite längre tid innan de kommer upp.
Ja, det är säkert, vad heter de, det här elbolaget som har dragit ner hastigheten så att vi ska behöva jobba lite längre. Så casha in lite mera runt hela. Härligt, tack för idag.
God jul.
God jul, det här är min sista sändning den här sidan av året. Mm. Jag är tillbaka i januari igen. Men du kör vidare kanske, eller hur är det nästa vecka?
Ja, om det är ett program så.
Jag tror det, ja. God jul.
Jag åker till Österrike och vi ses nästa år.
Ska du åka till Österrike?
Jajamän.
Till
Atteland.
Det är inte någon frans som du känner där nere, nej. Nej, jag bara kolla. Härligt, och myggan vill ju höras och synas, ja, trots det att vi kanske inte sänder ihop resten av veckan. Otto, vad bra du har varit idag. Du är också en klippa. Det är alltså Agne Jäleviks syrras son som sitter där borta. Och det är så jäkla coolt, eller hur?
Ja, verkligen. Jag har ingen aning om.
En ständig närvaro av Agne Jälevik. Ja. Det gör ju morgonen både trygg och bra.
Ja, verkligen.
Ja, med dessa ord så önskar vi er en helt fantastisk dag. Hej då.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. C More sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?